Batteriforskningen är full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting och som räddar världen.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic. Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico. Quantum, det du inte visste att du ville veta.
Det finns en liten, till synes enkel grej som kunde förändra allt just nu. Göra bensinmackar till historiska kuriositeter, göra Hormuzsundet till bara en farled bland andra. Det är ett batteri. Ett som du på riktigt laddar på några minuter och som ger dig 1000 kilometers räckvidd. Ett batteri som inte bara kan driva mobiltelefoner, skotrar och personbilar, utan tåg, lastfartyg och den heliga graalen, flygplan. Är en sådan game changer inom synhåll? Kanske, kanske inte. Vi jobbar på saken i alla fall. Men medan vi väntar ska vi ta en titt på det teknologiska mirakel som är ett batteri. Kemi som väntar på att få bli rörelse, ljus, ljud, värme, bild och samtal. Batteriet har gjort elektriciteten portabel. Först kunde den bara finnas där den uppstod, i åskan, i gnistor, i laboratoriets märkliga experiment. Sen kom batteriet och plötsligt kunde elektriciteten bäras med i fickan, i bilen, i båten, i rymdfarkosten. Men vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Tänk dig en liten glasburk. Den är inte större än att den får plats i handen. Inuti finns lite syra och några metallbitar, kanske koppar och zink. Ingen rök, ingen låga, inga kugghjul som snurrar här. Men kopplar man en ledning mellan metallerna i burken börjar någonting röra på sig. Inget du kan se, det är inte som vatten i ett rör eller ånga som pyser ur en ventil. Det är elektroner som börjar vandra. En kemisk obalans förvandlas till elektrisk ström. Och plötsligt har vi uppfunnit någonting mycket märkligt. Vi har fångat elektriciteten. Blixten i en flaska kallar vissa det, men det är inte naturens korta och brutala elektriska utbrott det här, utan en stadig användbar ström. Kalla det en liten tam blixt om du vill, som kan tas med, sparas, väckas och utnyttjas. Ett batteri är en väldigt ödmjuk uppfinning. Det låter så enkelt, men det är en av teknikens svåraste drömmar. För elektricitet gillar inte att vänta. Den är lite som Angus Young, gitarristen i AC/DC. bandets namn betyder ju bokstavligen växelström, likström.
Hi, this is Angus here with the educational part of the program.
Angus, precis som en elektron, har alltid hatat att stå stilla på scenen. Berättelsen om batteriet börjar ändå med ett ryckande grodlår. I slutet av 1700-talet experimenterar den italienske läkaren Luigi Galvani med dissekerade grodor. Elektricitet är på modet. Man skapar gnistor med friktion och bygger elektriska maskiner. I salonger och laboratorier är elektriciteten både vetenskap och underhållning. Galvani märker någonting egendomligt. När han potar i grodans nerver och muskler med olika metaller rycker benet till. Som om livet självt, eller åtminstone en sista skälvning av livet, fanns kvar i köttet. Galvani tolkar det som animalisk elektricitet. Något levande, något organiskt. Kanske en nyckel till själva livets hemlighet. Det är inte ett sammanträffande att den fiktive Dr. Frankenstein senare ska väcka sin skapelse till liv, sitt monster, som vissa säger, med elektricitet.
It's alive! It's alive! It's alive!
Nå, Galvani tänker inte helt fel där. Våra nerver fungerar ju elektriskt. Hjärtat slår med elektriska signaler. Hjärnan tänker med elektrokemiska impulser. Men Galvanis landsman Alessandro Volta ser någonting annat. Han misstänker att grodan bara är en biologisk mätare av kött och blod. Hemligheten ligger inte i själva djuret utan i metallerna och vätskan mellan dem. Volta staplar skivor av olika metaller på varandra, åtskilda av tyg eller kartong, indränkt i saltvatten eller syra. Zink, koppar, fuktig skiva, zink, koppar, fuktig skiva. Lager på lager på lager. År 1800 presenterar han sedan den voltaiska stapeln. I praktiken det första batteriet. För första gången finns en någorlunda stadig elektrisk ström att tillgå utan att man behöver väva en maskin, gnida glasstavar eller vänta på åskväder. Den moderna elåldern har ännu inte börjat. Det finns inga kraftverk, inga elnät, inga glödlampor i hemmen. Men människan har nu fått en liten elektrisk källa som går att bära, demonstrera, förbättra och kopiera. Och Voltas namn blir odödligt genom termen Volt. Men Voltas stapel läcker, korroderar och tappar kraft. Batteriets historia blir därför snabbt en kompromissernas kavalkad. Varje lösning öppnar en ny möjlighet, men skapar också ett nytt problem. Storyn är bekant ända från början. Man vill ha mer energi, men lägre vikt. Högre spänning, men mindre risk. Billigare material, men längre livslängd. Snabbare laddning, men mindre slitage. I mitten av 1800-talet landar man på en uppfinning som fortfarande finns med oss. Blyackumulatorn. Den uppfinns 1859 av den franske fysikern Gaston Planté. Den bygger på bly, blyoxid och svavelsyra. Den är tung, klumpig och har låg energitäthet, åtminstone jämfört med moderna litiumbatterier. Och ändå finns blybatteriet snart överallt. Finns fortfarande faktiskt. Det sitter i bilar, det driver startmotorer, det ger reservkraft. Det är billigt, robust och bekant. Blybatteriet kan leverera hög ström under kort tid, vilket är precis vad en startmotor behöver. Det fungerar tillräckligt bra. Och i tekniken är tillräckligt bra ofta ändhållplatsen. Men bly är giftigt och dålig hantering är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem. Just därför har systemen kring blybatterier blivit hårt reglerade och effektiva. I många länder återvinns de väldigt nitiskt, ironiskt nog i motsats till uppkomlingen litiumbatteriet. Ett av de äldsta och smutsigaste batterierna, blybatteriet, har på vissa sätt blivit ett av de bäst återvunna. Under 1900-talet blir batteriet vardagligt. Det försvinner in i ficklampor, radioapparater, leksaker, kameror, hörapparater och diverse militära prylar såklart. Folk vänjer sig vid att elektriciteten inte längre behöver komma ur väggen. Den kan ligga i en liten cylinder i en kökslåda. Tack vare den här lilla cylindern, stavbatteriet, kommer den bärbara elektroniken. Transistorradion går i första ledet här. Den batteridrivna transistorradion gör med ljudet vad pocketboken gjorde med texten. Den lösgör mediet från rummet. Radion är inte längre en högtidlig möbel i vardagsrummet. Den följer med till stranden, in på pojkrummet, ner under täcket. Det var en liten apparat, transistorradion, men en stor kulturell flytt från familjens radio till min radio. Från gemensamt lyssnande till privat ljudbubbla. Den här revolutionen kröns senare av Walkman-stereon som i sin tur föregår MP3-spelaren och mobilen. Allt tack vare batteriet. Varje ny generation teknologi är mindre och kraftfullare. Och det här ökar kraven på energilagringen. Telefonen ska numera vara tunn, lätt, snabb, ljusstark, uppkopplad och klara av en hel dag på en laddning. Frågan är nu, hur mycket energi kan man gömma i en tunn rektangel utan att den blir farlig och instabil? Det är här litium kommer in. Litium är det lättaste metalliska grundämnet. Det är lätt som sagt och helt galet reaktivt. Just därför är det intressant för batterier. Det kan ge hög spänning och hög energitäthet. Men reaktivitet är ett tveeggat svärd. Det som gärna lämnar ifrån sig energi ställer också gärna till problem. Metalliskt litium kan bilda små nålliknande strukturer, dendriter, som växer genom batteriet och kan orsaka kortslutning. Och kortslutning i ett energitätt batteri är inte en akademisk detalj. Det kan sluta i brand eller explosion. Lösningen blev att inte låta litium ligga som metall för sig och vänta, utan låta litiumjonerna röra sig fram och tillbaka mellan två olika material, mellan anoden och katoden. Till exempel en grafitanod och en katod av, säg nu, litiumjärnfosfat, LFP. En kombination som har blivit vanlig i många moderna elbilar. Hur som helst, vid laddning drivs jonerna åt ena hållet. Vid urladdning vandrar de tillbaka genom batteriet, medan elektronerna tvingas gå genom den yttre kretsen. Det är den elektronströmmen vi kallar el. Litiumjonbatteriet gjorde mobiltelefonen praktisk. Det gjorde laptopen bärbar på riktigt. Det gjorde den moderna elbilen till en seriös utmanare. Det gjorde drönare, elverktyg, trådlösa hörlurar och stora delar av hela vår portabla tillvaro, verklighet. Men varje tekniskt genombrott föder nya beroenden. Litiumjonbatteriet är inte en enda sak. Det är en familj av batterier. Olika kemier, olika kompromisser. I många elbilar, särskilt sådana där lång räckvidd och låg vikt är viktiga, används batterier med nickel, mangan och kobolt, ofta kallade NMC. I andra fall används nickel, kobolt och aluminium, NCA. Men hög energitäthet är inte gratis. Nickel och kobolt är dyra och strategiskt känsliga råvaror. Kobolt har länge varit särskilt problematiskt eftersom en stor del av världens produktion kommer från Kongo och Kinshasa, där gruvdrift och arbetsvillkor har väckt svåra frågor, minst sagt.
The miners say they're being cheated.
We're working very hard and digging very far to take this out, but we're getting almost nothing for it. The conditions are dangerous.
Nickel är inte heller enkelt. Gruvor påverkar landskap, vatten, människor och hela ekosystem. Grafit, som ofta används i anoden, är en annan flaskhals. När man säger att elbilen är ren, måste man därför alltid fråga, ren var? Visst, den är renare på gatan där den kör. Den saknar avgasrör, den kan drivas med förnybar el. Under sin livstid kan den ge betydligt lägre utsläpp än en fossilbil, särskilt där som elmixen är ren. Men den flyttar en del av miljöbelastningen från bränsletanken till fabriken, gruvan och återvinningen. Nå, då ska vi ju förstås också minnas att en fossilekonomi också är beroende av materialflöden. Olja och gas som hela tiden måste pumpas upp, fraktas, raffineras och brännas. Och den processen är ju dessutom enkelriktad. När oljan väl har gått upp i rök kommer den inte tillbaka. En elektrifierad ekonomi fungerar lite annorlunda. Den är mer beroende av lager, metaller och mineraler som måste brytas, förädlas, byggas in i teknik och helst återvinnas om och om igen. Litiumet i ett utkänt batteri är alltså inte förbrukat på samma sätt som bensin i en tank. Det finns kvar. Det har bara hamnat i fel kemiskt och tekniskt sammanhang till slut. Med rätt processer kan det plockas ut igen och bli råvara till nya batterier. Men länge var det inte litiumet som gjorde återvinningen lönsam, utan de dyrare metallerna, kobolt, nickel och koppar. Litiumet var den fattiga släktingen i återvinningen. Tekniskt möjlig att rädda, men ekonomiskt mindre lockande. Nu håller det här på att förändras. EUs nya batteriförordning driver på det här. 50% av litiumet från utkänta batterier ska återvinnas senast vid slutet av 2027 och 80% senast vid slutet av 2031. För kobolt, koppar, bly och nickel är målen ännu högre. 90% 2027 och 95% 2031. Men det gäller för återvinnarna att hålla koll på materialpaletten, för samtidigt förändras själva batterikemin. En av de viktigaste nya trenderna är det redan nämnda litiumjärnfosfat, LFP. Där kör man med järn och fosfat i katoden istället för nickel och kobolt. LFP har lägre energitäthet än de mest energirika nickelbaserade batterierna, men den är klart billigare, stabilare, ofta säkrare, tål många fler laddcyklar och bygger på mer tillgängliga material. Allt det här gör LFP attraktiv, särskilt när elbilen går från lyxprodukt till massprodukt. Alla behöver inte maximal räckvidd. Alla behöver inte det absolut lättaste batteriet. För många är pris, livslängd och säkerhet viktigare. Och här ser man en viktig sak. Framtiden drivs inte nödvändigtvis av det batteri som vinner på laboratoriets topplista. Framtiden drivs av det batteri som är bra nog, billigt nog, säkert nog och möjligt att tillverka i massiv skala. Men ingen enskild lösning är svaret på alla behov. Ett batteri i en telefon är en sak. Ett batteri i en bil är någonting helt annat. Ett batteri för ett helt elnät är ytterligare något annat. I en mobiltelefon räknas varje millimeter. I en elbil räknas vikt, pris, livslängd, laddhastighet, säkerhet och räckvidd. I ett elnät spelar vikt mindre roll, nästan ingen roll. Ett stationärt batteri får väga många ton om det är billigt, hållbart och säkert. Det är därför som man inte ska tala om framtidens batteri i singular. Det finns inget perfekt batteri. Det finns bara rätt batteri på rätt plats. Blybatteriet kan fortfarande vara rätt på vissa platser, till exempel. Natriumjon kan bli rätt där som pris och råvarutillgång väger tyngre än maximal energitäthet. Flödesbatterier kan bli rätt i elnät. Järnluftbatterier kan kanske bli rätt för långvarig lagring. Natrium, ja, natrium är alltså litiums kusin i det periodiska systemet. Det finns i vanligt salt. Det är mycket vanligare än litium. Billigare och geopolitiskt mindre känsligt. Tanken är ju lockande. Tänk om man kunde göra batterier som fungerar ungefär som litiumjonbatterier, men med natriumjoner istället. Jag menar alltså vanligt salt. Nackdelen här är att natriumjonen är större och tyngre än litiumjonen. Det gör det svårare att nå samma energitäthet. Ett natriumjonbatteri blir normalt inte lika lätt och kompakt som ett bra litiumjonbatteri. Men igen, allt handlar om användning. Om batteriet ska sitta i ett långdistansfordon, ja, no, då är det ett problem. Däremot om det ska stå i en container vid ett vindkraftverk så är det kanske inte ett problem alls. Sedan har vi den heliga graalen. Fastfasbatteriet. Solid state. I vanliga litiumjonbatterier finns oftast en flytande elektrolyt, det medium där jonerna rör sig mellan elektroderna. I ett fastfasbatteri ersätts den med en fast elektrolyt. I teorin kan fastfasbatterier bli säkrare eftersom man slipper brandfarliga vätskor. De kan kanske nå högre energitäthet, laddas snabbt och hålla länge. I teorin. Teorin är ett viktigt ord här. Batteriforskningen är nämligen full av pressmeddelanden där framtiden alltid är 5 år bort. Det magiska batteriet som laddas på 10 minuter håller 1 miljon kilometer och 1 miljon laddningar. Ett batteri som aldrig brinner, som kostar nästan ingenting och som räddar världen. Ibland finns det verkliga framsteg bakom rubrikerna. Men det som fungerar i en enskild battericell i laboratoriet fungerar inte automatiskt i ett stort batteripaket i en bil i den finska vintern eller den sydeuropeiska sommaren. Ändå är den här utvecklingen viktig, för om fastfasbatterier lyckas kan de förändra mycket, särskilt där som energitäthet är avgörande. Flyg är ett bra sätt att förstå det här batteriets löften och begränsningar. 1 kilo flygfotogen, precis som 1 kilo bensin, innehåller oerhört mycket kemisk energi. 1 kilo batteri däremot innehåller mycket mindre användbar energi. Elmotorn är visserligen mycket effektivare än förbränningsmotorn eller jetmotorn, men skillnaden i energitäthet mellan bränsle och batteri är ändå enorm. Därför är elbilen vardagsmat, medan elflyget är mycket svårare. På marken kan man ju alltså bära tunga batterier på hjul. I luften är varje kilo en fiende. Elektrifiering är alltså inte en trollstav som kan ersätta alla fossila användningar på samma sätt. Vissa saker är lätta att elektrifiera, andra är svårare. Personbilar, värmepumpar, kortare transporter och industriell energi är lovande. Långdistansflyg, fraktfartyg, tunga processer och att lagra sommarens solsken för vinterns behov är däremot betydligt mer komplicerat. Sol och vind är, som vi vet, väderberoende. Ibland producerar vi mer el än vi behöver, ibland mindre. Batterier kan då jämna ut korta svängningar. De kan hjälpa till med frekvensreglering, kapa effekttoppar och flytta solel från dagen till kvällen. Men de löser inte allt. Att lagra sommarens sol till vintern är alltså en helt annan utmaning än att flytta solel från lunch till middag. För långvarig och säsongsbaserad lagring behövs andra lösningar. Vattenkraft, vätgas, syntetiska bränslen, värmelager, efterfrågeflexibilitet. Ja, och starkare nät och bättre styrning också förstås. Batteriet är alltså inte hela svaret på energiomställningen. Men det är en av nycklarna. Och jag understryker med stor fet röd penna. Batteriet är ingen energikälla. Det är ett lager. Batteriet skapar inte energi ur intet, om någon nu trodde det. Det har laddats någonstans av någonting. Av ett kraftverk, en solpanel, ett vindkraftverk, en generator eller ett elnät. Batteriet är flaskan, inte vinet. Eller kanske snarare batteriet är termosflaskan. Den kan bevara värmen, men kaffet får du lov att fixa själv. Det är därför batteriets framtid måste diskuteras tillsammans med elproduktionens framtid. Ett batteri laddat med kolkraft eller naturgas är någonting helt annat än ett batteri laddat med vattenkraft, kärnkraft, sol eller vind. Ändå finns det någonting hoppfullt här. För när tekniken väl är eldriven kan energikällan förändras utan att hela användningen måste förändras. En bensinbil kommer alltid att behöva bensin eller någonting liknande. En elbil däremot kan laddas av ett elnät som gradvis blir renare, som hela tiden utvecklas där i bakgrunden. Elektrifiering gör alltså energiomställningen modulär, men den gör den inte enkel. Batteriet tvingar oss att sluta tänka på teknik som mirakel och börja tänka på teknik som avvägning. Det är kanske dess viktigaste lektion. För i batteriet finns hela modernitetens dilemma i miniatyr. Vi vill ha ren energi, men vi behöver gruvor. Vi vill ha frihet, men vi blir beroende av nya leveranskedjor. Vi vill ha lätta fordon, men vi bygger tunga batteripaket. Vi vill ha snabb laddning, men lång livslängd. Och tekniken, den ska vara billig, men arbetsvillkoren, de ska vara rättvisa. Kort sagt, vi vill ha framtiden, men helst utan att behöva betala för den. Och batteriet, det svarar inte med någon moralpredikan här. Det svarar med kemi. Det säger, här är vad som är möjligt. Här är vad det kostar. Välj. Så, summa summarum. Vi kan fånga blixten. Men vi måste bygga buren av någonting. Vi kan bära elektriciteten med oss, men vi måste bära flaskan också. Det är priset vi betalar för kemin som förvandlas till civilisation. PS förresten. Elbilen kommer att tränga ut fossilbilen. Elbilen kom före bensinbilen. Den fanns redan 1830, medan Carl Benz byggde sin bensinbil 1885. Så elbilen är den riktiga berättelsen i trafiken, om man frågar mig. Bensinbilen är parentesen. Och batteriet, det är rubriken. Det var allt för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge! Thank you.